Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på YouTube. Mycket nöje!
Våldet och otryggheten ökar. Påverkar minskad inflation och vår budget våra plånböcker? Och vad händer om det blir krig i Mellanöstern? Det här är veckans ämnen i panelen.
Erik Hörstadius, du är journalist på tidningen Fokus. Sanna Reimann, du är chefredaktör på Alltinget. Och Torbjörn Holle, du är LO-ekonom. Varmt välkomna till panelen, alla tre.
Tack så mycket.
Den kallblodiga avrättningen av en 39-årig pappa mitt framför ögonen på hans son har skakat Sverige. I helgen hittades även en tonårspojke mördad i Norrköping och natten till tisdagen knivhöggs en man i Upplands Väsby. Våldet fortsätter alltså att skörda liv. Sanna Reimann, hur går dina tankar kring våldsutvecklingen?
Ja, alltså det är väl som en pärlband av de här skakat Sverige. Och så säger man att nu har det passerats en gräns och sådär. Men sen nästan med nödvändighet så återgår ju saker till business as usual. Och saker tenderar att sedimentera snabbare och snabbare, i min känsla. Därför att man orkar kanske inte heller omfatta alla de här. Jag var i Skärholmen och handlade med min son ett par dagar innan det här hände. Och han är ju jätteskärrad nu i efterhand så där, och är väldigt, jag vill aldrig åka dit igen och så. Han var väldigt pepp när vi var där, men ändrade sig nu då väldigt mycket. Alltså det, men jag känner lite hopplöshet inför det här, att varje händelse får ett så kort attention span på något sätt. Och sen travar vi vidare.
Erik, vad tycker du kring det här att vi hela tiden säger att det är en vändpunkt som aldrig kommer?
Ja, det är det säkert inte, men det är ju helt klart så att det finns vissa mord, dråp och så vidare som sticker ut. Det här är ju definitivt ett sådant. Jag märker verkligen hur det har tagit folk. För dels handlar det om att det kommer nära en själv, såklart. Det gör det inte om två kriminella så att säga skjuter på varandra. Det känns väldigt avlägset. Men om det är en pappa, många av oss är föräldrar, vi är pappor och mammor. De ska till simhallen. Det kommer närmare mig. Och det är klart att det spelar roll. Men sen är det då den här inverkan på samhället. Ingen förväntar sig att jag ska stå liksom, på någon skum parkeringsplats klockan 11 på kvällen och se till att den gangsten inte skjuter ihjäl den gangsten. Men jag tycker nog att vi som medborgare i ett bra samhälle så ska vuxna ha modet, eller så här, den självklara inställningen att säga till ungdomar som beter sig illa. Det är inte bara deras föräldrars ansvar så att säga, utan det är allas vårt ansvar. Och it takes a village to raise a child, tror jag Hillary Clinton använde som ett uttryck och säga. Men det är inte helt fel. Och vem vågar nu göra detta? Jag kan säga att själv så, igen, så när jag var yngre så kunde jag gripa in i situationer, inte på ett jättemodigt sätt, men jag har ändå hamnat, jag har tagit vissa risker för att avstyra antingen rena vidriga påhopp på folk, som när jag kommer ihåg ett fyllo som gav sig på några invandrartjejer på en buss. Men det var inte farligt för mig att ingripa. Jag har varit på krogar när någon hamnat i bråk med några andra, försökt gå emellan. Men det är massa folk där och vakter. Men jag tog ett beslut för inte så många år sedan att det inte värt för mig, dels den själva så att säga, objektiva risken, men det är också svårt att läsa av de här killarna i 13, 14, 15, 16, 17, 18 års åldern som har en annan kultur med sig. Det kanske till och med är svårt att säga deras ansikten beroende på hoodies och sådana saker. De utstrålar ju många ett dominansbeteende som man kallar det. Alltså det är vi äger den offentliga plats. Ni som utmanar det, ni kan åka på hur mycket våld som helst. Det samhälleliga svaret på detta tror jag kortsiktigt bara, det måste vara mer repression. Alltså lägga mer resurser på att fånga de här och inte vara rädd för att låsa in dem länge. Jag vet Jan Emanuel nu som tycker det här är intressant med folklistan, som verkar ha hittat en så bra timing när de har lanserat sin lista då inför EU-valet, Jan Emanuel och Sara Skyttedal. För det är en av de frågor som båda två, men inte minst Jan Emanuel, är allra mest förknippad med. Du bekämpar våld med hårda straff, men också en förståelse för vad som rör sig i huvudet på unga kriminella. För han själv har varit ung kriminell och han har arbetat med unga kriminella. Och jag intervjuade honom förra året och då sa han ungefär så här, vilket är lite hoppingivande på detta sätt, att detta är ett lösbart problem om vi är villiga att ta i med hårdhandskarna. Nu pratar ju folklistan om att använda fängelseplatser i... Alltså man hyr in fängelseplatser i länder som inte kommer vara kul att avtjäna fängelse i. Och de pratar om väsentligt högre straff. Jan Emanuel talade gillande i den här intervjun han gjorde om en gängmedlem i Danmark, 17 år gammal, som dömdes i 20 års fängelse. Unheard av i Sverige. Men om vi ska ta fasta på någonting positivt i den här händelsen så är att kanske skapas det politiska energier för att ytterligare ta tag i brottsligheten. Både ungdomsbrottsligheten, gängbrottsligheten och annan våldsbrottslighet som ju i förlängningen hotar hela samhällsbygget.
Torbjörn, vad tänker du? Är Erik på rätt spår när han säger att hårdare straff och låsa in länge? Är det rätt väg att gå? Vad tycker du att regeringen gör? Gör de rätt eller gör de fel?
Nej, men jag håller väl med Erik att det är lösbart. Däremot så ser jag inte att det nuvarande politiska systemet är villiga att lösa det. Och då vill jag inte peka på någon speciell del av politiska systemet. Jag tycker att alla delar är ovilliga att göra allt vad som krävs. För att jag menar att allting måste göras och allting måste göras samtidigt. Det repressiva är ju helt nödvändigt. Den strama migrationspolitiken är helt nödvändigt. Men man måste också gå åt den ekonomiska brottsligheten som är väldigt tätt förknippad. Kanske inte just med de här killarna som sköt den här killen, men med knarket och gängen. Alltså där med revisionsplikt och aktiekapital. Det finns en lista på saker som inte görs. Det är klart att vi måste gå åt bostadssegregationen. Just nu så har bostadsproduktionen i Sverige sjunkit med kanske 60-70% samtidigt som vi har jättestora grupper som bor enormt trångbot. Och vi har delar av vänstersidan, åtminstone Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som aktivt kampanjer mot den typen av strama migrationspolitik vi har. Det finns många som har invändningar mot att ge polisen större övervakningsmöjligheter. Så att jag ser inte att det finns den samlingen. Jag ser inte att det finns något parti som är villiga att säga att nu måste vi göra allting på alla områden. Jag tycker att det politiska systemet inte levererar.
Jag tycker att om man lyssnar på Socialdemokraternas retorik kring de här frågorna, både kring brottsligheten och migrationen, så har den ändrat så pass mycket bara på ett år sedan valförlusten. Och nu är det arbetsgrupper som ska ta fram olika saker. Så att min förhoppning i alla fall att det bildas en kritisk massa av probleminsikt där man låser upp, alltså vissa politiska låsningar försvinner och därmed kan man ta tag i problemen på det repressiva. Sen tar du upp det här med förebyggande och så. Men det man alltid pratat om, det har bevisligen inte hjälpt. Alltså det är inget fel att satsa på bra skolor och allt möjligt. Men den politiken, det ska vi fortsätta med. Men det öses redan in en massa pengar och lärarresurser och extra lärarresurser och så till fritidsgårdar och så. Till problematiska förorter. Så att jag tror inte att man ska titta på i första hand mer pengar som lösning. Utan, det finns ingen motsättning mellan dig och mig här. Men jag säger att de förebyggande åtgärderna, de har man pratat om så väldigt mycket. Nu börjar det bli en större kraft i talet om på allvar repressiva åtgärder. Vilket kan ändra utvecklingen.
Jag tänker att både och behövs. Men jag tror också att... Alltså, du sa någonting om att ta till och göra allt som krävs. Problemet är väl att det inte är... Ingen regering är förmögen att göra allt som krävs, om man säger så. Jag tror inte riktigt det är möjligt, för att det är så otroligt mycket på listan som är eftersatt på otroligt många områden. Jag tror också att den här situationen har byggts på under så lång tid att det faktiskt är så att vissa saker kan man lappa och laga, och det ska man givetvis försöka både med det repressiva och de sociala insatserna på olika sätt. Men det finns nog en del i det här som måste växa bort. Alltså att integration tar så pass lång tid och det vi har en sån skuld som kommer att göra att även om man befinner sig där med repressionen och de sociala insatserna så kommer man behöva ha fullt ställ på dem under väldigt lång tid. För att vi har en situation där återväxten av de här problemen kommer vara vild.
Jag tror man måste vara mer nyfiken också, seriös kunskapssökande och nyfiken på kulturella skillnader som man bär med sig. Det behöver inte vara att man kan vara född i Sverige, men man är född av föräldrar som kommer från annan kultur så vidare, som inte lirar riktigt med vårt svenska sätt att lösa konflikter. Och om vi tar en viktig samhällsdebattör som Per Brinkemo som när han tog upp somaliernas integration som delvis försvårades av att de kommer från ett klansamhälle och med en enorm misstänksamhet mot myndigheter och så vidare. Och när han tog upp de här kulturspecifika skillnaderna mellan den somaliska gruppen och majoritetsbefolkningen, då brunstämplades han. Han kallades mer eller mindre rasist och så vidare. Och det kom en forskare nyligen som talade om kulturskillnader utifrån arbetsmarknadsintegration och hur väl man lyckas med arbetsmarknaden. Och han har stött problem i debatten, ungefär som att han forskar på saker man inte får forska om. Och det, jag tror att det är livsviktigt att forskare, journalister och medborgare öppet ställer de här frågorna. Finns det något i kulturen som gör att vi ska hitta ett andra sätt att bemöta? Och vi tar de här unga killarna, så klart att de, om de går i en svensk skola med väldigt snälla gulliga lärare och så träffar de snälla gulliga socialtanter och de har gjort något och så vidare. Och så möter de majoritetssamhällets, nästan alla då, inte vilja att gå in, till skillnad från den här pappan då, när de stökar på gator och torg. Då möter de en för mjuk kultur för att få chansen att korrigera sitt beteende. Så jag har större nyfikenhet på kulturella skillnader, skulle jag säga.
Och då får det bli slutordet i veckans första ämne. Vårtider är budgettider. I början av veckan presenterade regeringen sin vårbudget med stora anslag till bland annat vård och skola. Samtidigt rapporterade Ekot att inflationstakten minskar men att arbetslösheten ökar. Torbjörn Holle, allt detta sammantaget, blir det överhuvudtaget någon skillnad för hushållen? Kommer någonting märkas i våra plånböcker?
Alltså, i vanliga fall så brukar en vårbudget vara ganska begränsad till sitt omfång, men de stora grejerna kom på hösten då. Den här vårbudgeten är ju relativt stor för att vara en vårbudget, men är fortfarande liksom betydligt mindre till sitt omfång än en höstbudget. 17 miljarder, man kan väl säga att det handlar om att lite brandkårsutryckning till sjukvården och sen lite resurser till, inte minst till kriminalvården och domstolsväsendet. Det är väl där de stora resurserna läggs. Hushållen kommer inte påverka hushållens plånböcker. Det är väl bostadsbidraget förlängs, en extra nivåhöjning förlängs. I övrigt så är det väldigt få reformer som påverkar hushållen. Det som är intressant att se, det är väl om den här mer expansiva eller mer omfattande vårbudgeten är liksom någon typ av förrätt till liksom en mer expansiv huvudrätt som då kommer i höst. Och det återstår väl att se. Min gissning är väl att det kommer vara en något mer expansiv än vanligt höstbudget. Och att oavsett vad Elisabeth Svantesson säger, så är vi på väg mot ett läge där vi liksom justerar regelverket och kommer ha en något mer expansiv finanspolitik. Och det tror jag är bra för svensk ekonomi.
Den socialdemokratiska talespersonen Mikael Damberg skrädde ju inte på orden när han kritiserade den här budgeten. Och jag citerar: Sverige spelar i EU:s bottenträsk när det kommer till tillväxt. Vi blir fattigare, fler blir arbetslösa och den här budgeten är nästan kliniskt ren från tillväxtpolitik. Erik, har han rätt?
Ja, men samtidigt så, vad ska jag säga, Socialdemokraterna stod ju i stort sett i frontlinjen när man la om ramverket för den ekonomiska politiken på, rätt om man har fel, men det var väl på 90-talet va? Man började tala om normpolitik, budgetdisciplin och hålla inflationen, ja, någon slags inflationsmål fått på 2%. Och i viss mån backade man från klassisk socialdemokratisk, låt oss kalla det keynesianism, alltså när det går lite dåligt för ekonomin, folk är arbetslösa och så vidare, då ska man liksom investera mycket, man ska sänka skatter och höja bidrag. Och jag skulle säga att det gäller både Moderaterna och sossarna, att man tar försiktiga steg i att plocka upp de här gamla idéerna om konjunkturstimulans, men man gör det så att säga inte fullt ut, för man vet inte om man genom att göra det plötsligt börjar elda på inflationen och så hamnar vi i någon slags allmänt elände med stark inflation, både hög arbetslöshet och inflation. Så, alltså, att Mikael Damberg inte skrädde orden, men det jag noterade när de träffades i Aktuellt studion, Damberg och Svantesson, de verkar ju som såta vänner. Det var en rolig grej var när det gjorde en stor sak av att regeringen slänger in typ 1 miljard kronor till flyget. För flygbranschen har ju gått väldigt knackigt utifrån corona och sådana saker. Och Damberg liksom, han gillade inte riktigt det där. Men han kunde inte heller säga det är för mycket bidrag till flykt. Vi ska fundera på detta. Alltså det var inte mycket till konflikt om den här flygmiljarden. Svante säger, det ska vi satsa på. Damberg säger, vi ska fundera på om det är bra eller inte. Så jag uppfattar att det är väldigt ljummet mellan, mellan de så att säga, statsbärnpartierna. Vilket avspeglar den här nya terrängen man vandrar in i. Som naturligtvis är väldigt svår. Alltså vi slängde in massa pengar under corona av förståeliga skäl. Men då, det satt också fart på inflationen som vi har sett. Va? Så att det är en mycket svår balansgång, ska jag säga. Och därför tror jag som Torbjörn, det kommer hända mer framöver. Liksom. Nu gör man, testar man lite grann och så i höst blir lite mer. Så.
Sanna, vad tänker du? Vad kan man läsa av i den här budgeten?
Ja, alltså, som Torbjörn säger, så i budgeten finns det inte så mycket att läsa. Så den är ganska profillös, eller ljum på det sättet. Men det man väl kan säga är att ja, förmodligen så hade det inte varit kanske, det hade nog varit lite mer klimatsatsningar i en vänsterbudget. Och det man kunde höra på Svantesson när hon pratade om framtiden och så, det är ju just det där att man kan tänka sig mer expansiv politik framöver. På ett sätt så gav hon kanske Damberg rätt. Hon pratade om att det finns en underhållsskuld på tillväxt- och produktivitetssidan. Där tänker jag att det är också att lägga upp för att kunna bedriva ganska klassiskt borgerlig näringslivspolitik kanske framåt. Hon pratade också om löntagarna och deras utsatta läge. Tänker att det förmodligen är något som kan ända upp i någon sorts nytt jobbskatteavdrag eller några skattesänkningar till hösten och sådär. Det känns som att hon ändå banade väg för att det blir lite mer action till hösten.
Jag tyckte Expressen tog upp en intressant tråd i en ledare. De tyckte att man ska storsatsa nu på byggsektorn och så. För att nu har ju byggbranschen har ju torkat ihop med räntorna och lågkonjunkturen och sådana saker. Och på vissa områden finns det ju faktiskt bostadsbrist och det finns också anledning att rusta upp vissa områden. Jag kan inte bedöma om det är bra eller dålig politik, men jag tyckte i alla fall att det var en intressant tråd. Det är alltså utnyttja läget till att hjälpa byggbranschen att börja investera. För det skapar jobb och det ger bostäder och ja, det lyfter konjunkturen.
Ja, men det är egentligen det som är det mest det slående, det är att det inte finns någonting som hanterar det faktum att liksom, bostadsproduktionen har liksom, verkligen gått i golvet. Alltså, att anledningen varför krisen inte är så stor som den skulle kunna vara, det är för att i viss mån så kompenseras genom att det är väldigt höga investeringar i industriproduktion. Så att man kan, i viss mån så kan man flytta liksom, personal eller företag från att bygga bostäder till att bygga andra typer av verksamheter. Men det är närmast kraschlandning. Vi går för kanske att men vi hade när man byggstartade på kanske 70-80 000 bostäder per år till under 20 000. Det är liksom, detta är liksom, vi får gå tillbaka till början på 90-talet för att se något liknande. Och att i det här läget inte ha någon pigg idé. Jag har ju föreslagit också det som tydligen Expressen också beskriver, att det vill säga att man genom stimulans och på något sätt försöker tidigarelägga bostadsproduktion som man ändå vet ska komma till. Och då kanske det enklaste är att tidigarelägga liksom småhusproduktion, inte minst i mellanstora städer där det kanske redan finns tomt och klara. Någon typ av stimulans som gör att man börjar bygga de här småhusen i Skellefteå och alla andra städer det behövs. Det var klok ekonomisk politik och jag tror att det hade gått hem hos väljarna också. Jag tror att det är liksom en ganska begriplig politik. Så jag måste säga att jag är lite förvånad att man inte hade fantasin nog att komma med något sådant förslag.
Risken med en allt för långvarig svältpolitik för en bransch, det är ju att man tappar kompetens i branschen. Folk tappar kompetens genom att inte få arbeta.
Och det är inte bara liksom byggnadsarbete. Här pratar jag också väldigt mycket, alltså, mycket småländsk liksom trävaruindustri. Alltså småhusbyggnation, fönstertillverkare, kökstillverkare, golvtillverkare. Det läggs ner och jag kan vara ganska säker på att det kommer inte starta upp igen. Utan nästa gång det blir byggboom så är det från Polen eller någon öststat man köper på in de här insatsvarorna, och det är synd. Så,
det är högkonjunktur när det gäller fängelsebyggnader i alla fall.
Ja,
tyvärr.
Vi håller tummarna för mer action i höstbudgeten helt enkelt. Och så går vi vidare till veckans sista ämne. Natten till söndagen attackerade Iran Israel med över 300 drönare och missiler. 99% av dessa stoppades dock, dels av brittiska och amerikanska styrkor, dels av Israels eget luftförsvarssystem. Angreppet ska ha varit en vedergällning för attacken på Irans konsulat i Damaskus den 1 april. Och nu håller vi andan. Blir det ännu ett krig i Mellanöstern? Och vad innebär det för oss? Erik?
Ja, jag ska kanske inte i den här panelen prata om det blir krig eller inte. Jag kommer ihåg att när Ryssland gjorde sin uppmarsch vid gränsen mot Ukraina vårvintern 2022 före då 24 februari. Så jag satt i den här panelen och sa att det blir inget krig. För att jag gjorde någon slags kalkyl att det är för många som förlorar för mycket och för få som vinner för lite. Jag hade fel. Jag menar nog att Putin har vunnit mycket på det här kriget. Det som jag tänker ändå försöka vara lite optimistisk här. Och säga återigen att det är för få som har att vinna mycket. Och för många som har mycket att förlora. För att, jag menar, Iran vet ju att Israel har kärnvapen. Iran vet ju att Israel också i grunden har USAs stöd. Sen är det inte så att Iran... Alltså, de sitter ju inte som någon slags suicidala människor som snabbt vill in i himlen som martyrer i den iranska statsledningen. Det funkar inte riktigt så. Och så om jag ska lägga till en aspekt till på det, att det här att man utför hämndattacker, det är ju ganska komilfå internationell politik mellan. Hur många gånger har inte USA kört iväg lite bomber och raketer till något land eller på någon grupp och sådär som de har hotat amerikanska intressen. Så att, och sen så, det blev ju ett väldigt snabb nedkylning här också. Jag uppfattar det som en väldigt snabb nedkylning. Men som jag sa, jag har haft fel förr.
Sanna?
Ja, jag minns inte om jag spådde något särskilt om Ryssland där. Men alltså osäkerheten i sånt här, just att bedöma vem som har mycket att förlora och hur mycket som står på spel och sådär, är ju att det finns ju alltid en dimension av att save face, man vill rädda ansiktet, man vill inte framstå som en pushover och sådär, och att det finns, i geopolitiken finns ju också allt det här, att man behöver svara och sådär, och det var ju det Iran kände att de behövde. Det finns en hemmapublik och så vidare, så att. Men jag tänker, från iranskt håll så har man ju egentligen redan nu sagt att ja, nu betraktar vi det här som utagerat, tit for tat. Sen är ju frågan om Israel håller med, det vet man ju inte.
Sen har ju Iran andra sätt att komma åt Israel, och det är genom Hezbollah i Libanon som de ju har en jättesponsor i form av iranska regeringen. Så att de kan fortsätta jävlas med Israel på andra sätt utan att blotta sig på det sätt som skulle ske nu om de fortsätter med de här attackerna.
Men det är ju en väldigt explosiv situation förstås när två, alltså, de gillar ju inte varann om man ska vara.
En otippad påverkan på oss med hela den här situationen i Mellanöstern, det är ju att Eurovision som ska hållas i Malmö om några månader är utsatt för hot. Är det fortfarande klokt att hålla Eurovision i Malmö? Vad säger du, Torbjörn?
Ja, alltså, jag förstår ju naturligtvis att det finns väldigt många som är väldigt kritiska mot delar av det som Israel gör. Däremot har jag faktiskt inte riktigt förstått varför just Eurovision blir en sån stark symbol för Israel. Alltså det är ett av många, Israel är många länder som deltar i det här arrangemanget. Det finns massa arrangemang där Israel deltar på. För mig är det obegripligt varför man tillmäter detta, den här symboliken.
Kanske en dimension av kultursektor som ibland.
Ja, men så är det ska vara.
Men och sen tror jag kanske att kriget i Ryssland också katapulterar in den här frågan i någon sorts, för att där var det ju väldigt tydligt då att man liksom satte ner foten i olika sådana här sammanhang mot Ryssland, och då vill man likställa de här situationerna.
Men där finns det väl ändå någon typ av strukturerat, liksom att man, alltså strukturerat liksom offentligt eller statligt reglerad bojkott och liksom begränsningar.
Jag håller med. Det, liksom, så att, logiken haltar.
Ja,
men vi har noterat också att Ryssland storskalig attack mot Ukraina. Mm. När det gäller Israel och Hamas så är det ju ändå att folk, många glömmer bort det.
Ja,
det var ju, Israel svarade på ett fruktansvärt angrepp från Hamas mot civila i Israel, så där långt över 1000 civila dog. Men vi ser också här sociala mediesamhället. Nu hoppar ju artister av i, alltså, det finns ju en massa kringarrangemang kring Eurovision som äger rum om en månad då i Malmö. Och då är det artister som de har De säger så här, jag har tänkt om och hit och dit. Nyligen såg jag Titio hoppar av och fantastiska Titio och så. Men det är naturligtvis att de är rädda om sitt varumärke och de kanske till och med är rädda för att bli trakasserade. Kan till och med vara så. Eller jag ska säga att det är, du talar inte just om henne, men vissa artister som faktiskt är rädda för, hur ska det vara om jag spelar på konsert? Och så kommer då demonstranterna som Palestina-demonstranter, Hamas-demonstranter och gör något tokigt, åtminstone förstör stämningen på min konsert. Då är det bekvämast att dra sig ur. Och så att jag tror att det möjligen är så en sten i rullning här, snöboll i rullning, som gör att det kan nästan bli svårt att genomföra Eurovision med Israels närvaro. Vilket jag tycker skulle vara oerhört trist på många sätt, men inte minst för att Malmö, som har ju redan tyvärr gjort sig känt i världen som en väldigt antisemitisk stad. Och så skulle vi då, om det nu blir så, att Israel inte kan tävla i Malmö. Det är ingen bra reklam för Sverige om vi säger så.
Vad borde man göra? Ta bort Israel ur Eurovision, ta bort Eurovision ur Malmö eller bara fortsätta som planerat?
Men jag tycker man måste ju argumentera för att det är befängt det som nu sker. Alltså att man kan ha jättestora invändningar mot Israels det kriget som finns där, men vad har det överhuvudtaget att göra med en Eurovision-tillställning i Malmö? Alltså, folk måste ju bara säga från att detta är knäppt ju. Alltså, det var ett inslag för ett tag som att förskolebarnen inte skulle besöka Eurovision. Alltså, vad är kopplingen alltså, överhuvudtaget?
Men vi lever tyvärr i en tid där man nästan avknävs politiska markeringar. Och det fanns någon gammal regel kring, kanske mest överklass, jag vet inte, men man ska inte prata typ politik och religion och magbesvär vid middagsbordet eller någonting sånt där. Någonting i den stilen. Och en av poängen är naturligtvis att om man, alltså, politik och religion kan vara väldigt eldfängt. Och jag tycker inte om den här tiden när alla ska flagga upp. För att om det är en artist som jag gillar, då vill inte jag veta vad han eller hon tycker politiskt. Han eller hon kanske är en politisk idiot. Men jag vill ju njuta av hans eller hennes musik utan den vetskapen att han eller hon är en politisk idiot. Och idrottsarenor där det görs manifestationer innan man gör knäfall till Black Lives Matter och sådana saker. Jag har svårare att tycka om de landslagen. För att de stöder en rörelse som jag inte stöder. Och jag önskar att man kunde ta bort politiken från, i den mån det går, från till exempel idrott och kultur. Men jag inser också att det är väldigt svårt i den här tiden när vi ska liksom markera vår identitet med våra åsikter hela tiden. Och det förstärks då av det jag sa, sociala medier i samhället.
Det är en märklig situation, ja, de här, alltså, överhuvudtaget. Samtidigt så är det ju så där, musik och politik har ju alltid varit delvis sammankopplat, men nu börjar det kännas som ett obligatorium. Och det tycker jag är trist. Alltså, det börjar kännas som att det är nästan lite fräscht. Om man inte vet vad en artist tycker, så är det enigmatiskt. Liksom. Mm. Det tycker jag är lite... Ja, men det är lite härligt också, på något sätt. Det kanske är en USP som fler kunde ägna sig åt.
Vi går från krig i Mellanöstern till en idé om att vi borde hålla isär konst och politik. Och med det avslutar vi veckans panelen. Så stort tack till er för att ni kom hit. Och tack för att ni har tittat.